Du lyssnar på Den vita frun av Frida Skybeck, uppläst av mig, Hanna Sjögren.
Till mamma och pappa, som alltid finns där. Jag sa det nästan ofrivilligt, och lika lite med viljans tillstånd började tårarna rinna. Jag grät dock inte så att det hördes. Jag höll tillbaka snyftningarna. Tanke på Mrs. O'Gall och Bitternut Lodge kom mitt hjärta att frysa. Ännu kallar var tanken på de skummande vågor som i framtiden skulle vräka sig mellan mig och honom vid vars sida jag nu gick. Kallast av allt var medvetandet om det en väldigare hav som pengar, börd och konvention la mellan mig och den människa som jag av natur och nödvändighet älskade. Charlotte Bronte, Jane Eyre. Personförteckning. Ryttmästarinnan Petronella Rosenhjelm, omgift änka, tidigare hustru till Bertrand Grave. Elias och Hugo Grave, hennes söner. Ryttmästaren William Rosenhjelm, omgift änkling, hennes make. Alexander Rosenhjelm, ryttmästarens son ur första äktenskapet. Dorothea Bjelke, societetsdam. Juliana, hennes dotter. Maria, Julianas kammarjungfru. Februari 1784. Visst längtade hon efter frihet. Vilken ung kvinna gör inte det? Men sanningen att säga var Maria inte särskilt äventyrslysten av sig. Och då, nu resan visades innebära dygn på dygn, där hon var instängd i en vagn tillsammans med sin välgörare, önskade hon nästan att hon hade fått stanna kvar i Stockholm. Maria la kinden mot den rosa sammetskudden. De hade färdats i över en vecka, och så många dagar tillsammans med Dorothea Bjelke var mer än någon vettig människa kunde tåla. Med fingrarna vilande på det handarbete som hon underhållit sig med under resans gång lät Maria blicken glida ut genom det blyinfattade glasfönstret och gjorde en lång utandning. Måtte de snart vara framme. Landskapet hon såg var grått och bistert och de öppna fälten täckta av snömodd. Där marken låg helt oskyddad från sly hände det att vinden rev upp små moln av snö som ljudlöst dansade runt i ystra virvlar och blandade sig med dimman. Maria suckade. Varför hade de lämnat huvudstaden som låg vit och gnistrande för denna bedrövliga plats? Varför hade de inte kunnat invänta våren innan de gav sig av? Hon kände naturligtvis redan till svaret på sina frågor. Allt sammans berodde på Julianas högst opassande kärleksaffär med en fattig konstnär och den hastigt påkomna avfärden var fru Bjelkes försök att avlägsna dottern från La Vie Scandaleuse. Karossen gungade från sida till sida och Maria granskade uttråkat sina medresenärer. Juliana satt med en uppslagen bok i knät. Lana Caprina, Epistola Dion Licantropo. Den senaste tiden hade hon blivit mer eller mindre besatt av äventyraren Giacomo Casanova och läste allt av och om honom som hon kunde komma över. Djupt försjunken i sin lektyr gav Juliana då och då ifrån sig ett hemlighetsfullt leende och Maria tänkte att det kanske var tur att Dorothea inte kunde läsa italienska. När Juliana sträcktes efter en pralin från den ask som låg öppen på sätet mellan henne och hennes mor fick hon en smäll på fingrarna. Förvånad tittade hon upp ur boken. Mor, sa hon förnärmat. Kära du, en ung dam i giftasvuxen ålder måste tänka på sin figur. Jag är redan förlovad. Dorothea skakade på huvudet. Varken jag eller din far har accepterat det arrangemanget, det vet du mycket väl. Stött och märkbart irriterad himlade Juliana med ögonen. Jag älskar Kasper.